Podplay.
Hon lyser upp hela natten. Det är pusset, hon kan matten. Hon inte fin, hon är vacker. Hon inte goish och behöver inga ögon i nacken. Men om hon kommer att testa.
Det här är Einars Katten i trakten från 2019, som kommer att bli hans stora genombrott. Einar, eller Nils Grönberg som han egentligen hette, var en av Sveriges största artister. Och han var 19 år gammal när han sköts till döds i Stockholm av okända gärningspersoner på torsdagskvällen den 21 oktober. I dagens Studio DN pratar vi om Einars musikaliska arv och uttryck och vilken roll den yngre generationen svenska hiphopartister spelar i kultur- och samhällslivet. Jag heter Ylky Holago. Och med mig nu har jag Jakob Lundström, reporter på DNs kulturredaktion. Hej!
Hej!
Hur reagerade du på nyheten om Einars död?
Ja, jag hade vaknade i morse klockan 5 tror jag, med mess och missade samtal från en redaktör. Och blev ju då väldigt chockad såklart och bedrövad som många andra. Men kanske inte helt överraskad samtidigt med tanke på... Dels har det varit mycket skjutningar som en följetong i medierna och även då mot bakgrund av det här kidnappningsmålet som Einar själv förekom i som målsägande här.
Ja, och vid inspelningen av det här programmet så vet vi väldigt lite om omständigheterna kring mordet på Einar. Men det fanns alltså en hotbild mot honom och han hade också, som du sa, blivit kidnappad och förnedrad i en händelse som lett till domar mot flera personer i det så kallade Encrochat-målet. Och några av de här personerna var också artistkollegor till Einar. Men i det här avsnittet så fokuserar vi som sagt främst på Einars artistskap och den svenska rapscenens betydelse i musiklivet. Jakob, vem var Einar?
Einar var en 19-årig rappare, precis som du sa, som slog igenom som 16-årig rappare med Katten i trakten som vi hör där. Alltså väldigt ung. Men han hade redan gjort sig ett namn lokalt redan innan dess som en ung och lovande rappare, så han var inte helt okänd. Och växte upp i Enskededalen söder om Stockholm, som var viktig också plats för hans musik. Han började bygga då sitt rykte lokalt helt enkelt innan han slog igenom med YouTube och sociala medier. Och han, 2019 så gjorde han faktiskt både två stycken album där som båda sålde väldigt bra. Han blev genast då Sveriges mest spelade artist på Spotify, så det gick väldigt snabbt för honom.
Och Einar var en representant för och en av de största inom den unga scenen av rappare som har tagit musik-Sverige med storm de senaste åren. Vad har han betytt för det svenska musiklivet i stort?
Han har ju visat, precis som många andra rappare, att man kan ta sig fram på egen hand helt enkelt. Han var en av de som tog musikbranschen ganska mycket på sängen där. 2019 har vi ju kunnat se och läsa att skivbolagsjättarna inte var förberedda på den här talangen då, som odlades på många olika områden i Stockholm men även på andra håll i landet. Så det är väl det tydligaste, att man kan faktiskt ta sig hela vägen upp då till Grammis och till Petri Guld och mest spelade artisten på Spotify utan att ha den här draghjälpen av stora skivbolag och så vidare. Så att det tror jag dels det, men också sociala medier där han verkligen var aktiv, förutom då just YouTube, även Instagram och andra kanaler som visar på den här närheten till publiken, just att det inte finns något filter däremellan, vilket jag tror bidrar starkt till hans attraktionskraft och många andra rappare i hans generation.
Jag hade kontakt tidigare idag med en annan känd rappare från generationen som kom före Einar. Han skrev i ett sms om Einar att, citat, han var något av ett underbarn. Jag minns att det släpptes en freestyle med honom som 12-13-åring och många var väldigt imponerade av hur duktig han var. Han var en riktig student av gamet, slutcitat. Hur märktes den här tekniska skickligheten som så många pratar om idag?
Nej, men jag skulle säga framförallt att han har väldigt säker rytmkänsla. Det är framförallt det som man slås av. En förmåga att växla tempo i låtarna. Rappa långsamt och rappa snabbt. Han skiftar mellan hård rap och liksom nästan sångliknande partier kan man säga. Och sen använder han ganska mycket vad man skulle kunna kalla för nonsensord. Men han använder det som utfyllnad på precis rätt plats, på rätt taktslag, på rätt trumma. Så att det skapar just den här melodiska känslan. Så den gränsen mellan rap och sång kan man säga blir ganska upplöst i hans musik. Och det är väl något som också kännetecknar den här nya generationen. Om man kan uttala sig lite mer generellt.
Kan du ge några exempel på ett sånt nonsensord?
Ja, det är väl A och Yo är ju två klassiker som han använder så mycket av.
Ja, och Einar har ju jobbat med många olika producenter, bland de största märk Stress, Matte Kaliste och Streinane och nu senast nederländska Troby som producerade det som kom att bli Einars sista låtsläpp. Den heter Fast här i trakten. Hur bidrog producenterna till den stil eller ljudbild som blev Einars signum?
Nej, men man brukar ju säga att han tillhör då den så kallade gangsterrappen. Jag vet inte om han sorterar in sig själv i den genren själv då, men det är ju på grund av tematik och i låtarna och rekvisita i videon och så vidare. Men att det var ändå en uppdaterad variant av den här genren i så fall, som hade en mjukt popifierad variant, vet jag att en av DNs musikkritiker har beskrivit det som. Så det fanns ju både de här mörka tongångarna och det här melodiösa, och det hänger ju också ihop med det här med rappen och sången som jag var inne på tidigare. Men sen så läste jag också att han just 2019 när han slog igenom och gjorde som sagt då två album och var den mest spelade artisten på Spotify, det var ju någon typ av kreativ explosion där för honom. Men att han då hade kanske inte ett nära samarbete alla gånger med just producenter som hjälpte honom, utan att han beställde mer beats, kanske inte på postorder men liksom på distans bara för att hålla produktionstakten uppe. Så det är något som jag tror att han utvecklad också med tidens gång, just samarbetet med producenterna.
Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Einars musikaliska arv och hans roll i svenskt musikliv. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Einars musikaliska eftermäle. Jakob Lundström, rapparen Ken Ring som ju tillhör den äldre generationen svenska hiphopartister har sagt att hur rapscenen har utvecklats är ett resultat av samhällets utveckling. Kan du beskriva hur den utvecklingen gestaltar sig i Einars och hans generationskamraters musik?
Det är väl framförallt den här tematiken då och de här mörka tongångarna som jag lite grann nämnde tidigare, att det finns en hopplöshet i den här framgångssagan som också beskrivs i texten, att man är en framgångsrik artist och ibland så är man en framgångsrik kriminell som man beskriver i texterna. Men ändå så finns det en ångest eller en oro och en nästan ödesmättad ton kring hur det ska sluta. Så det finns ju en form av både cynisk upplevelse av samhället skulle jag säga, en nihilistisk nästan slutsats av det, att man lever, man får klara sig på egen hand så att säga, och det är every man for himself som man brukar säga på engelska.
Ja, och den person som skrev det här sms:et som jag refererade till för en liten stund sen tog också upp att Einar vände upp och ner på folks fördomar om vad en förortsrappare är. Och det gjorde han genom att han citat var en vit pojke som kallade sig Einar och körde värsta orten rappen. Och att det här gjorde att han nådde ut till majoritetssamhället på ett annat sätt än andra orten rappare. Hur ser du på det resonemanget?
Det kan jag tänka mig, det kan säkert ligga något i det, att han var exotisk på något vis, alltså i det sammanhanget, någon omvänd exoticism nästan. Och att han blir då mer identifierbar, lättare att identifiera sig för majoritetssamhället. Sen så kan man ju säga rent statistiskt, eller om vi tittar då på Spotify och de här mer prisskalan och så vidare, så har ju då, där har ju funnits en mängd olika rappare. Drelo var ju den mest spelade rapparen 2020, så han har ju verkligen slagit igenom där på Spotify, men sen kanske han inte har varit gäst i samma sammanhang eller fått samma mediala roll eller utrymme som Einar. Men jag tycker att den där upplösningen mellan ja, om man målar upp två olika separata kär, eller där det finns då majoritetssamhället och dess motsats, så finns det ju exempel på där det har börjat överbryggas helt enkelt. Jag ser till exempel på samarbeten mellan Yasin och Miriam Bryant som ett exempel, eller att rapparen Antoine var med i Allsång på Skansen är ju ett sånt klockrent exempel. Och sen så har ju då parallellt då funnits de här svarta rubrikerna om kriminalitet och hiphop och de här rättegångarna och så vidare. Så de har liksom existerat sida vid sida, de här båda tendenserna.
Det som har hänt Einar nu väcker ju många olika reaktioner. Vi kan se kritiska röster som ställer frågor kring varför uppmärksamheten blir särskilt stor just nu. Och folk undrar om det handlar om att det hände just i det välbärgade Hammarby sjöstad och vilken bäring Einars egna klassbakgrund har på uppmärksamheten. Skjutningarna har ju pågått i flera år. Närmare 200 personer har dött och många av dem, precis som Einar, är mycket, mycket unga. Och i många av de mest drabbade områdena så är ju många boende traumatiserade av pågående skjutningar. Hur tror du som journalist att omständigheterna spelar in när det gäller just uppmärksamheten?
Nej, det finns ju alltid vissa omständigheter som på något sätt höjer nyhetsvärdet, även om det låter märkligt. Men det finns också en tragisk avtrubbning i när upprepade till synes liknande händelser kommer gång efter annan, så blir liksom det nästan ett bakgrundsskval tyvärr, den här pågående nationella krisen med skjutningarna. Så att det finns ju liksom exempel på då när det var några barn som träffades av några förlupna kulor här för inte allt för länge sedan, så fick ju det extra stor uppmärksamhet. Eller den här flickan som träffades av en kula utanför en McDonald's-restaurang som inte var kulor som inte var avsedda för henne, så att säga. Och sen här då har vi en väldigt uppenbar kändisk faktor helt enkelt. Alltså det är en väldigt känd person som blir skjuten på öppen gata. Det är ju det sticker ut helt enkelt från nyhetsflödet, även om de andra fallen är lika tragiska i varje enskilt fall.
Ja, Einar verkade ju, som vi redan har nämnt här, inom en genre där han var ganska ensam om att vara vit och ha medelklassbakgrund. Och det här är något som enligt vissa analyser har bidragit till att han har fått ett snällare bemötande i mainstream-media, särskilt jämfört med andra rappare som tar upp kriminalitet i sina texter. Och ett exempel som är väldigt omdebatterat är jämförelsen som många har gjort mellan intervjusituationer i programmet Malou efter 10 i TV4, där Einar anses ha fått mer okritiska frågor än kollegan Grecaso som deltog några månader senare. Så här lät det när Einar tillsammans med sin mamma medverkade i TV4 i oktober 2019.
Många rappare har varit i det här programmet och älskar att komma hit. Och jag gillar verkligen att lyssna på de här texterna. Mm. Skulle du säga att dina texter berättar någonting speciellt om det liv som du och andra i din ålder lever?
Jag tycker att jag berättar från allas perspektiv och från mitt perspektiv och hur det ser ut att vara just där jag är ifrån eller där andra är ifrån. Det är runt omkring i hela Stockholm där det är små barn som skjuter och det är narkotikaförsäljning och sånt. Och
några månader senare så var Grecaso med i samma program och ställdes då istället till svars för sina socialrealistiska texter om bland annat droganvändning av Malou von Sivers och den så kallade arga snickaren som också var med i samtalet. Vi ska höra hur det lät.
Det är väldigt mycket kring våld och knark i dina texter.
Det är oftast det som händer nu för tiden. Alltså det är mycket våld och mycket allmänt. Mycket dåliga saker i samhället. Och det är inget fel att lyfta fram det. Och det är det som händer.
Men för man kan ju få en känsla att du lite grann liksom romantiserar den här, liksom, att leva i det här fett och det är coolt och det och så med kokain och sådana saker.
Alltså nej, det är inget coolt och så exakt med det. Nej, det är inte på det sättet. Det är bara att det är mycket av det. Det är mycket sånt.
Två exempel på två intervjuer som alltså ägde rum i Malou efter 10 i TV4 under hösten 2019. Jakob, vad tycker du att debatten som uppstod kring de här intervjuerna och kritiken säger om vilken betydelse hiphopkulturen har i samhället idag?
Nej, den visar väl på de skilda utgångspunkter såklart som Einar och Grecaso har. men också svårigheterna med att hantera en musik som, precis som de båda pratar om i sina intervjusvar, just är meningen att den ska vara dokumentär i något avseende, även om det inte nödvändigtvis måste vara självbiografisk, men att den ska gestalta en verklighet som jag inte alltid är särskilt ljus. Och det finns ju en sån nästan negativ spiral som gestaltas ofta i den här musiken, där mörkret är så påtagligt. Men det är uppenbart att man vill helst inte lyssna på det här, och man vill helst att kanske folk kunde rappa om lite mer positiva saker, för att det i så fall skulle leda till en positiv utveckling.
Förlåt, vem är man i det här sammanhanget?
Man, det är den här, de som är kritiska mot här, till exempel att Greekazoo rappar förhärligande om kriminalitet. Och ja, underförstått så skulle han rappa förhärligande om någonting helt annat, trädgårdsskötsel eller grafisk formgivning eller något. Då kanske det skulle få fler ungdomar att syssla med det istället, är ju den underliggande analysen, tolkar det som.
Einár skulle tillsammans med Jelassi ha varit förband till Sara Larsson på Avicii Arena, tidigare känt som Globen, nu i november. Och han har också medverkat på låtar med pop-rap-influerade gruppen Hovet nyligen. Exempel på att han var på väg att bredda sin lyssnarbas, eller hur skulle du tolka det, Jakob?
Jo, men kanske samtidigt som man redan tidigare hade haft något samarbete med Victor Lexell, såg jag där, som ju skrev idag på Instagram, och som sagt var då Sveriges mest spelade artist. Så att han,
och men, Danny Saucedo.
Och Danny Saucedo har också gjort en låt med, precis. Samtidigt då som han ju var den bredaste artisten, höll jag på att säga, om man ska flytta mitten någonstans, att det är hiphop är liksom nästan normen då i musiksverige idag, så var han ju den, en av de absolut största på det här, inom det här området. Och som jag nämnde tidigare har ju svensk hiphop också rört sig då från problematiska morgonsoffan-intervjuer till glad stämning på Allsång på Skansen och så vidare. Men sen så finns det ju en annan dimension av hans musik som han själv pratade om och var uppe med både i texter och i intervjuer, där att i den här genren då med krav på autenticitet och så vidare, så finns det ju, är det ju inte säkert att musiken blir en väg ut. Det kan ju också vara en del, när kraven på att man ska vara äkta, och i det här fallet då äkta gangster, så är det ju svårt att, det är inte säkert att musiken blir en utväg helt enkelt, för då tappar man ju sin karriär. Så det finns ju den typen av ödesmättade rader som han själv har i sin musik, där han just funderar över om allt kommer ta slut vilken sekund som helst.
Och det är ju ett återkommande tema i många av de kända och mest lyssnade rapparnas texter. Hur tror du att Einárs död och uppmärksamheten kring den kommer att påverka den svenska musikscenen här framöver?
Ja, det är svårt att säga. Det blir ju lätt floskulöst att säga att de måste ta det här på allvar och så vidare. Och det är ju, helt klart så är det ju så att hiphop är ju uppenbarligen också verkliga människor som lever verkliga liv och kan dö. Det är inte bara text och materia och konst, utan det är också verkligt liv. Och det är ju någonting som i det här fallet uppenbarat, att oavsett om musiken inte var anledningen till att han dog, så är det ju tätt sammanflätat med hans liv och öde.
Tack så mycket, Jakob Lundström, reporter på Dagens Nyheters kulturredaktion. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai och Palmira Kokarimenga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media, och jag heter Ylke Holago.
Podplay.